Hej och välkomna till Lille Lördag denna januari. Herregud, vilken månad.
Låt det sluta. Varför finns den här månaden?
Men jag kom också på att jag skulle vara vit i januari. Tyckte att det blev spånkast lite mycket där under julen.
Ja.
Jag är ju en periodare, jag är ju som ja. Jag gör ju liksom sommar och jul. Sen, ja. Är ju, sen dricker jag ju inte speciellt mycket däremellan. Uh-huh. Har jag insett nu för tiden.
Uh-huh.
Nej men det förut var det liksom lite mer, vad ska jag säga, jämnt flöde. Mm, mm, mm. Men jag kan ju gå liksom i veckor och vara vit.
Mm. Men det beror också på att du har en tråkig alkoholkar.
Alltså han är ingen sponkis, nej.
Nej, men gud vad det där går hand i hand med gud, ens liv. Om det är så här glada liksom, festbyxan på som öppnar bubbel varje fredag. Man hakar ju på den man lever med.
Ja, men så är det ju. Men jag kommer ihåg det här från min singeltid. Att jag var aldrig en sån som drack själv hemma. Inte ens innan jag gick ut. Tyckte det var så här jättejobbigt.
Och inte ens, för då är det vanligt att man sitter och sponkar
nej,
själv.
Nej, du vet, om man sminkar sig så kanske man så här ska jaha, liksom ja, fixa ja. Ordning sig. Så att gå. Du vet, nej alltså aldrig heller. Öppnat liksom. Så jag har liksom ingen egen, vad ska jag säga det, alkoholkultur. Min enda, men det sagt betyder inte att man inte kan vara alkoholist för det. Men, nej. Men det är, jag liksom gör ju bara i sociala sammanhang.
Ja. Jag har ju kompisar, par som liksom, ja, men som sitter och dricker typ 4-5 på månaden och sådär. Alltid tar en drink och så för några månader sedan så hade vi haft någon middag så hade vi köpt en liten gin tonic. Och sen så gjorde Mattias en varsin gin tonic till oss på fredagen. Och där tyckte vi var så spännande så tokigt att vi skulle ta oss en groggis.
Nej, och jag har verkligen
nej,
så sagt...
Ingen var, inte haft det med någon karaslok.
Nej, och jag har sagt till Josef att vi borde införa liksom en fredagsgrogg. Ja. Att vi tar varsin GT till vi lagar mat.
Men
sen behöver det inte vara liksom något mer.
Nej.
Nej, alltså jag är ändå fortfarande... Alltså
nej, nu slutade du historien där. Vad sade han då?
Ja, han tyckte att det var en jättebra idé. Vi hade ju en sjuk alkohol, eller vad det var, upplevelse. På Mallis förra året.
Mm-hmm.
Vi var ju i Mallis på våren och bodde på ett jättefint hotell. Och det är rätt kallt ute för majorkanerna eller keserna eller vad kallas de för. Ja. De går liksom runt med täckjackor. Vi tycker så här, vi åkte i solen. Men det är ju liksom inte...
Men på kvällen är det ju ändå kallt i maj.
Det är pisskallt. Ja. Mm. Och vi går upp till jacuzzi som är utomhus. Den är uppvärmd så att det är fint. Liksom. Mm, mm. Och sen är det, liksom, det är lite sol. Det är varmt i solen. Iskallt i skuggan.
Vi är svenskar.
Men vi sitter i alla fall där i kanske 2 glada timmar. Och tar in en stor sangria. Varsin så här jätteglas sangria. Vit sangria.
Det är gott alltså.
Men det är någonting i den som inte är sangria.
Aha.
För jag och Joel hamnar i någon flumtrans.
Aha,
alltså det är inte så här
en hårsmacka.
Ett glas vineffekt. Nej, men det måste vara ett MDMA eller någonting. Vi klockan 3 på eftermiddagen står vi inne på hotellrummet och dansar. I badkläder. Efter en sangria. Och då kände jag så här. Efter det bara... Dricker jag så sällan?
Ja, men du vet ibland när man har jobbat mycket, man, så tar man så här 2 glas vin och så här, blir typ full. Men jag bara tänker så här...
Men han är inte killen som jag har den typen av liv med.
Nej, jag fattar.
Där jag står och dansar klockan 3 på eftermiddagen efter 1 glas vin. Och inte, han är inte heller en dansare. Nej. Vi båda var i den här totala euforin efter den här. Och båda var det så här, det där var inte en sangria.
Nej, men kan vi stanna lite här? För det här återkommer ju till under middagsdiskussioner eller liksom när man fikar att par... Eller tjejkompisar säger att jag måste ha blivit drogad.
Ja, och jag ville verkligen inte vara en utav dem.
Nej, jag fattar. Men den här mallorcanska, mustaschprydda, lite halvlunniga, 35-åriga plus servitören som kommer här. Vad skulle han ha för nytta med att liksom köpa MDMA, lägga er en halva lilla sangria? Vad skulle han nyttja er för?
Nej, men inte vet jag. Vi bodde på ett väldigt exklusivt hotell.
Jag fattar.
Och jag tänker att det kanske så här ingår lite exklusiv eskapism i det här.
Ah.
Vi kommer återkomma till det lite senare i podden. Precis. För det finns en liten spaning här.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Timmar långa arbetsdagar, skrubba toaletter och 0 kronor i lön. Praktikanter i tv-branschen vittnar om en ohållbar arbetsmiljö i en ny granskning av Aftonbladet.
Ja, det där var alltså ett klipp från Aftonbladet och du har varit i het luften, Myggan.
Ja.
Du har surrat runt i medierna.
Vi hittar olika sätt att vara aktuella, du och jag.
Det gör vi faktiskt. Vi kör varannan vecka.
Som de mediehönorna.
Hur som helst, berätta lite. Vi kommer ju båda från tv-branschen, kan vi säga. Så att,
men med helt olika
ingångsvärden,
kan man säga så då? Mm. För du blir ju liksom headhuntad dit från tidningsbranschen. Och jag började min liksom mediekarriär längst ner.
Ja.
Jag jobbade ju först på kanal i 2 år nästan med att jobba med liksom direkta program, och det var ju väldigt tryggt även om det är otryggt. Man går ju på korta kontrakt liksom hela tiden och måste alltid vara på sin vakt för att någon annan inte ska ta ens jobb. Alltså det skapar ju rätt så här otrygga känslor i en, och man liksom är ju glad under tiden man är där, men man är också jätterädd, för nu helt plötsligt är det bara 2 eller 3 månader kvar innan det kontraktet går ut, och har man inte liksom
rätt kontakter.
Nej, rätt kontakter eller liksom jobbat arslet av sig, då kommer ju inte du få förlängt, så ser det ut. Och det hände ju mig efter 2 år, och då hamnade jag ju i produktionsbolagssvängen. Och första programmet jag jobbade med var Expedition Robinson, som producerades då utav Strix. Och det var ju liksom jättespeciellt och hierarkiskt. Jag tyckte att det var rätt coolt också, för det var ju väldigt många så här kvinnliga chefer på den tiden. Det här var ju långt innan. Man tyckte så, fan vad avantgarde tv är som har så mycket kvinnliga chefer. Trodde jag skulle vara någon skillnad. Men nej, det var ju nästan värre, för de här, många av de här kvinnliga cheferna då, det var ju liksom små adepter från så här Jan Stenbeck och liksom hela den ganska så här, vad ska jag säga, McKinsey-skolan utav media.
Men man kan väl säga lite mer så här amerikansk jargong.
Ja, och också extremt hierarkisk. Och här var det liksom väldigt viktigt att inte trampa någon på tårna. Jag råkade presentera mig för en, jag är jätteansiktsblind och alltid varit, och det låter ju helt, folk säger så här, det finns ingen ansiktsblindhet, det är bara för att du är intresserad. Jag är ansiktsblind.
Nej, men det finns ju vetenskapligt en term.
Ja.
Ja, så att, nej, det finns.
Ja, och jag hälsade på den här redaktören 2 gånger. Förstår du? Jag sa hej, hej, Anita heter jag. Och sen så gick det väl 100 människor och så sa jag hej, hej, Anita heter jag. Och det skulle jag inte ha gjort. Det var dumt.
Men varför? Hur kan man ta allting så jävla personligt hela tiden? Jaha, nej, okej. Okay, ja, det sker mig varenda dag. Ja. Senast igår kväll. Hon bara, hej, alltid så fint att se dig. Kanonfint. Ha det bra nu. Vi ses.
Ja, men det där hände mig senast i
helgen. Är det så konstigt när den moderna hjärnan, hur många människor träffar vi per dag när vi är inne i svängen? Det kan vara upp till 200 pers.
Ja, och man ska också se alla. Jag tänkte på det nu när jag såg så här Avatar. Bara, I see you. Det är ju deras grej för att bekräfta. Så här, jag ser dig, du finns här. Mm. Och det är typ så människor går runt och tänker att man ska känna.
Mm.
Liksom, det är ju lite tyvärr många gånger alla känner apan. Men skitsamma, i den här situationen så var det verkligen inte så. Det här var ju för fan 2002. Hur som helst, på den här produktionen så skulle jag säga att den största liksom dokusåpan skedde bakom kulisserna. Det var liksom absolut strukturell mobbing.
Vad var din roll?
Jag var skripta, jag var centralskripta, det vill säga jag sitter inne i kontrollrummet och jobbar med alla teamen, det vill säga Belgien-Holland spelar in samtidigt, Danmark spelar in samtidigt, Sverige spelar in samtidigt. Och då jobbar jag centralt med alla olika producenter och bildproducenter i varje team.
Shit, men var du på ön?
Ja.
Jaha, du satt
i
en hydda.
Jag var ju tre månader på, i Malaysia.
Liksom. Jaha, spännande.
Och det var ju jättekul. Det var ju också som att vara på liksom ett lyxkollo. Mm.
Men många vill ju ha de där jobben, kom jag ihåg.
Ja, men jag lyckas då pricka, göra en jätteblunder. Jag blev först ihop med en kille som var då paxad utav den här redaktören som redan är arg på mig.
Men gud, för dessa paxade killar. Och så jävla killsvin. Hur många killar har man inte liksom hängt lite med? Sen kommer det fram för att man blir typ jagad på Sankt Antons diskotekstoaletter. För att då är den paxad av någon annan. Hur fan ska jag veta det?
Ja, men gå
på den där ballen istället.
Tydligen hade ju då alla cheferna valt att bo i de finaste hyddorna. Ja, men här, längst in. Det här var, blev ju liksom som en stam. Och sen så bodde liksom de killarna de ville ligga med i nästa cirkel. Och sen så fick vi andra bo på liksom en mycket sämre resort.
Knullcirkeln och pöbelcirkeln.
Verkligen.
Wow, vad avancerat.
Det finns jättemycket så här konstiga sociala lekar som pågår efter liksom inspelningsdagen. Och då skulle en så här, man skulle lägga liksom olika quests i en hög, i en hatt. Liksom,
ja, nej, det är eget litet öråd.
Ja, exakt.
Men gud, eller make sense kanske.
Ja, och då så ska jag då ge det påståendet som jag tycker mest passar in på en viss person. Och då kan det vara så här till exempel, jag öppnar jag en lapp och står så här, jag har hund. Och då kanske jag skulle ge den till dig, förstår du? Om jag tycker att så här, ja men du... Sen kommer liksom,
hundaura.
Ja, så kommer en fråga upp så här, jag är mest benägen att ta livet av mig. Den delas ut till en kille som faktiskt hade precis gjort ett självmordsförsök. Det var ingen som riktigt ville hantera det, han fick knappt en ursäkt dagen efter.
Det här var alltså ungefär 20 år sedan.
Ja. Mm. Ja, nej men så ja, såg det ut då. Det var
innan Suicide Zero, men inte innan folkvett.
Nej.
Nej.
Nej men och
så eller empati.
Här, ja, och så liksom så här, den här strukturen liksom var att det var väldigt hierarkiskt, att det var liksom några utvalda som hade alla privilegier och kunde säga vad de ville till vem som helst utan att bli konfronterade, behöva be om ursäkt för det och så vidare. Den här kvinnan då som var redaktör, hon hatade mig jättemycket och hon var ju också kär i den här killen som jag hade en relation med på ön. Vidare till att vår relation håller sig på ön. Den tar slut i princip när vi kommer hem. Då blir jag ihop med en annan kille från produktionen. Det här är hennes andra pax. Hade jag ingen aning om heller. Samtidigt har jag ju sökt nya jobb på Strix. Ja. Hon är fortfarande chef. Hon får reda på att jag har blivit ihop med en annan kille. Blir helt galen på den här killen och på mig. Och sätter mig, och det här har jag alltså hört uttryckligen, på en svart lista på produktionsbolaget där det står att jag är psykisk instabil. Jag får alltså inte ens jobb som chaufför på Farmen det året för att jag får reda på att jag är psykiskt instabil.
Och det här är postum PP.
Ja, och jag är ju ihop med den här killen i väldigt många år och får alltså inte ett tv-jobb. Och han är också beroende av de här jobben så han kan inte heller försvara mig i den här situationen. Och så kommer jag på någon fest och då säger...
Jo, det kan han.
Ja, det kan han ju. Ja.
Nu är du inte på ön 2002. Han gör inte det.
Nej, och jag får ju liksom höra att den här listan existerar och jag får också höra från folk som jag träffar då ute ibland som säger så här, du är inte alls så psykiskt sjuk som vi trodde att du var.
Mm. Fan, vad sorgligt.
Och då ska jag liksom bli glad för att de upptäckte det.
Och tack snälla, får man bjuda på en öl? Snacka om att hamna i bakvattnet och få kämpa sig uppåt igen.
Alltså total underdog, exakt, från start. Sen så hamnade jag på ett annat produktionsbolag i en annan produktion, en talkshow, och där fanns då det kvinnliga chefer. Det utdelades veckans anställd i form av en tårta varje vecka, och det var då den tjejen som hade jobbat hårdast. Vi var researcher och skulle hitta människor som ville delta i den här talkshowen.
Hur många var ni i den här lilla cirkeln som kunde vinna tårtan?
Nej, men vi var väl kanske ett 15-tal researcher, och det var väldigt hög personalomsättning för folk åkte in och ut och in och ut, för om man inte presterade bra så åkte man ut. Så det var lika mycket tävling.
Och det här var ett sånt liksom en sån talkshow som var lite freakshow eller?
Både och skulle jag väl säga. Det var väl en liksom klassisk 2000-tals talkshow. Tänk lite Ricky Lake. Mm, mm. Alltså det kan vara allt från relation till en kvinna med tre bröst.
Så vad kunde man få för uppdrag? Att skaffa en kvinna med tre bröst?
Ja, hitta en kvinna med tre bröst tror jag faktiskt ett konkret uppdrag var.
You could have killed me.
Ja. Nej, men då min lycka i livet var att jag råkade känna en av de här tjejerna som hade jobbat på reproduktionsbolaget länge och hade slutat för att gå till ett annat. Så jag fick hennes ringlista. Det var liksom mitt trumfkort för att så här, få kunna överleva liksom, lite längre tid i den här produktionen. Grät en medarbetare som precis fått sparken till höger eller vänster om dig, då kunde jag få ett så här, DM direkt på datorn om jag började så här, försöka trösta den personen. Så här, trösta inte.
Varför då?
Nej, men för då kunde man själv bli sparkad ifall man
tröstade. Man fick inte vara ha medlidande?
Nej.
Ja.
Och veckans anställd då fick tårta och den andra fick reda på, om det var jag eller någon annan som fick reda på att man hade gjort uselt ifrån sig. Och för att kunna bli veckans anställd för den jävla tårtan och kanske 2 timmar ledigt. Vi jobbar ju alla liksom 15 timmar kanske i snitt per dag. Då skulle man få ett riktigt svårt ämne, exempelvis här, kvinna med tre bröst och sånt.
Mm, mm.
Och hittar man inte det, ja, då var man ju veckans sämsta anställd och det var ju uttalat då. Det stod på en tavla där också. Mm. Det var väldigt fint.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det var inte så många år sedan som jag gjorde en stor tv-produktion tillsammans med en kompis. Jag hade skrivit programförslaget som blev insålt och frågade om hon ville vara med för jag tyckte att hon liksom, ja men vi skulle göra det här bra tillsammans. Ja men det går någon månad, vi har väl liksom, vi är ju inte inne i produktionssvängen längre så att ja, vi kanske inte riktigt heller förstod så här, jaha, det är den här liksom jobbmallen. Vi har ju liksom gått förbi det där att man ska sitta, trots att man har barn och familj, liksom dygnets alla timmar och vara rädd för att det inte ska vara tillräckligt bra och få en utskällning och hamna utanför och bla bla bla. Så att vi kanske inte spelade med de här reglerna och ansågs då vara såklart för mer. Inte gör liksom tillräckligt bra jobb och vidare vidare. Så vi blev ju liksom, ja men utfrysta faktiskt.
Ja men det är ju rätt lätt att bli. Är du liksom inte en teamplayer och sådär.
Och det här var ju liksom, men några år sedan bara.
Ja, ja visst.
Och då skrev jag bara ett mejl till alla i teamet och sa hej, jag tycker att jag och X faktiskt om vi ska använda liksom, om vi ska tala klarspråk här, blir mobbade i gruppen. Och så här känner jag, ja, så här känner jag. Så jag tänker att vi skulle kunna bara ha bara en liksom öppen diskussion. Jag vill bara att alla ska få säga vad de tycker. Tycker inte ni att vi har ett bra jobb, då är det klart att ni ska säga det. Men den här stilen tycker jag bara är helt fel. Helvete vad det här tog snurr.
Oj. Det är det läskigaste man kan skriva i någon form av tv-situation.
Nej, folk mådde så dåligt och det var tårar och liksom gråt och ingen förstod någonting och ditten och datten hit och dit. Och jag bara tänkte så här, det var som att svära i kyrkan. Jag menade inget illa. Jag vill också ha såklart liksom någon form av ja men kritik då. Men liksom att man kan prata om det på ett schysst sätt så att vi slipper bli skitsnack eller man behöver känna sig utanför. Även fast jag var 40 plus så tycker jag inte om att, jag tycker inte om att vara mobbad. Det gör väl ingen människa. Men det togs emot på ett annat sätt. Mer sådär, jaha, de kunde inte förstå att vi kände så ditten och datten och det skulle väl aldrig kunna bli så, jag vet inte, det blev inte alls så som jag trodde.
Nej, Nej, men senare så ska min kille ner tillsammans med Strix och göra någonting som heter Camp Malloy i Australien. Ah. Det var ett tävlingsprogram då på den tiden med olika elitidrotter som ska då på olika sätt genom outbacken springa och ta sig för att vinna en distanstävling. Det är olika distanser varje dag. Olika hinder liksom. Och jag är ju där på plats där nere för att jag är ju där med honom. Och det här är alltså produktionsbolaget som jag var anställd på typ ett år tidigare. De flyger alltså ner nya medarbetare för att ha dem som chaufförer och grejer. Jag får alltså inte jobb där.
Jaha, du får bara vara med.
Jag får bara vara hangaround till honom. Jag får absolut inte jobba där. Även fast jag får hjälpa till gratis då ibland och köra utrustning. Och
så snällt.
Ja, så gulligt.
Men jag kommer inte ihåg när de spelade in Jills veranda.
Jo, men det var ju också en sån riktig... Men det är ju också sån här riktiga gamla tv-brudar, strukturell mobbing.
Ja, men så här, ett helt team flögs hem.
Ja.
Hur ens möjligt? Det är ungefär som att säga, okej, då tar vi alla ner på Volvo. Alla som står ner och skruvar. Känns inte bra det här. Vi byter ut dem.
Liksom, nej, men då,
det händer ju bara i tv-branschen.
Ja.
Men tänker du så att tv-branschen, det är mycket överklass.
Absolut.
Det är mycket liksom, ja men du får komma in för att du känner den hit och dit. Och liksom så är det väl i många nya branscher att det är så här snabbt ut, snabbt in, kontakter. Ja men det är inte så konstigt, det är liksom, det säger jag ingenting om. Men varför har tv-branschen kommit undan liksom på ett sätt som inga andra branscher har kommit undan? Det är modellbranschen och tv-branschen, för att det här har ju pågått sedan tv var ung.
Ja, alltså jag tror att det är, dels så är det en bransch som attraherar unga människor. Det är också unga människor som blir chefer och sätter regler. Unga människor som har jobbat sig upp, som alla börjat kanske som en praktikant eller en produktionsassistent eller projektledarassistent och så vidare. Och när de då blir chefer och har jobbat sig upp och lärt sig liksom den penalistiska vägen hur man blir accepterad, då ska de sätta agendan för de som kommer. Och då blir det här nålsögat rätt litet fort vad man borde prestera. För om man själv klarat sig, då ska ju någon annan klara lika mycket.
Det är liksom engelska internatstilen.
Ja, det finns inte så mycket liksom tolerans för oliktänkande. Och framförallt så tror jag att alla i tv-branschen tycker att så här, hårt jobb, det är liksom bara, det, så ska det vara. Det lönar sig. Mm. Och liksom alienera det med rätt personer, slicka rumpa på rätt personer och så vidare. Det är det som kommer funka. Med det sagt så finns det skitmånga begåvade människor i den här branschen. Ja, det är inte gud, så att det inte...
Det är ju en jätterolig bransch. Och jag menar, det är ju inget fel i att börja på lille tur och jobba sig upp. Men det som jag tycker är det omoderna, man ska säga, det är ju att kanalen är ju statligt ägda, även TV4. Och ändå så finns det ingen kontroll över vilka de arbetar med eller hur människorna som jobbar där behandlas. Det finns inga kollektivavtal, det finns inga minimilöner i stort sett. Det finns liksom inga på något sätt regler för hur de här ungdomarna ska jobba. De vittnar om att de har jobbat 17 timmar per dag. Så då kan man inte, om man vill bete sig så, då får man ju stå utanför statens pengar. Eller ska man inte göra ändå, men du fattar. Nej. Då är det ju med liksom statens goda öga att den här svinkulturen fortsätter.
Ja, men jag tror vi liksom måste börja gräva i det från allra första början hur liksom medielandskapet ser ut. Ska vi göra en liten snabb recap?
Mm.
Ja, egentligen så är det så här att näringslivet, om vi säger de stora liksom företagen, när de ska investera sina ganska stora belopp reklampengar som de investerar varje år i tv, media och så vidare, då vänder de sig till någonting som heter en mediebyrå. Och mediebyrån är då experter på att på ett fördelaktigt sätt optimera spridningen av de här pengarna. Alltså det kan läggas på exempelvis aftonbladet.se, det kanske läggs på reklamintäkter i tv, det läggs på online, det läggs på SEO och så vidare. Olika sätt som man får väldigt mycket tillbaka för sin medieinvestering. Det vill säga att en normal traditionell marknadsbudget är ju ungefär mellan 10-20% av vad bolaget omsätter per år. Och den ska då återinvesteras i reklam för att kunna skapa nya kunder och kundkontakter. Det som har varit grejen är ju att tv har ju reglerats av någon väldigt liksom specifik materia som kallas för mätboxar. Det finns alltså 1000 mätboxar ute lite i Sverige som säger att det här kollar tittaren på. Det är 1000 familjer som får ett par trisslotter per år för att så här, logga in och liksom komma in i de här mätboxarna och säga så här tittar vi på tv i vår familj.
Mm.
Det här är Ella 9 år, det här är Kalle 17 år, det här är Pelle 40 år och Stina 42 år och så vidare. Så att de får exakt målgruppsträff och så vidare. De här 1000 familjerna är avgörande för hur hela tv-kakan fördelas. Och de här 1000 familjernas prissättning, eller vad man ska säga, det tv prissätts utifrån, har varit de här familjerna. Och då har reklamintäkter kostat en viss peng på tv. Väldigt hög om du jämför det med online-tv-produktioner och så vidare. För där har prissättningsnivån sett helt annorlunda ut sedan onlines begynnelse. Man har aldrig trott att det skulle segla upp som en konkurrent. Man har alltid trott på det linjära nätet.
Mm.
Nu när helt plötsligt tv, den linjära tv-tittningen går ner i rasande tempo. Och online går upp, så inser man ju då att nu har vi ju satt fel priser här.
Den har inte hängt med.
En reklamspot på, låt säga Let's Dance i bästa sändningstid i vad heter det lilla breaket där. Det kan ju kosta nästan 2-10 miljoner.
Mm, mm.
Men samma break online kostar ju kanske en tiondel.
Mm, mm.
Och här har det blivit liksom ett problem, för att tittningen går ner. Tittarna sviker, byter till online där det är billigare helt enkelt att köpa media.
Man kan spola fram.
Ja, men mediebyråerna vill också ha sin lilla katt av kakan i det här, så de vill ju fortsätta sälja tv såklart. Och tv-kanalen vill ju också ha in den stora reklamkakan, för de kan inte ta lika mycket betalt för andra.
Mm.
Så här har vi liksom en ekonomisk intressekonflikt som måste lösas. Där kan vi börja. Och sen så då när kanalerna får sämre budgetar hela tiden, så har de ju ändå liksom fått sån hög kvalitet från produktionsbolagen hela tiden. Och då vill de fortsätta ha den produktionsbolagen. Och då vill de ju fortfarande ha den här produktionskvaliteten.
Mm.
Men betala kanske 25-50% mindre.
Mm.
Och vad ska produktionsbolagen göra då som inte har kollektivavtal? Jo, de måste ju dumpa personal. De måste ta in praktikanter.
Mm.
De måste ta in billigare personal som inte vill ha lika mycket. Om du är 45 år och har jobbat i branschen i 15 år eller 10 år. Eller är en yrkes liksom, erfaren kvinna eller man. Då kommer ditt arvode vara väldigt mycket högre än någon som är 20 år.
Mm.
Så idag är det väldigt många unga projektledare också. Det är ju projektledare som är, precis som när jag var i branschen, 20 plus ålder. Och de är ju inte erfarna. De kan inte alltihopa. Och det blir väldigt mycket liksom problem. Och de här unga människorna som är barn ska ju guida andra barn, det vill säga praktikanter då. Det blir liksom inte bra.
Nej.
Och det är ju det här som händer hela tiden när konkurrensen ser annorlunda ut. Det gjorde det ju också under tiden på 2000-talet, för att 2000-talet var ju ändå tvs guldålder med alla dokusåpor och allting, men helt plötsligt kom ju internet och sen så kom det ju liksom flera uttryck. Idag är ju liksom guldåldern på serier, alltså skriptad underhållning. Den oskriptade underhållning som en dokusåpa är, exempelvis, eller ett Let's Dance och så vidare. Det är en annan typ av underhållningsform.
Mm.
Och där har budgeterna gått ner, men produktionskvaliteten ska vara lika hög.
Mm.
Det funkar inte.
Jag tänker ofta när jag tittar på de här reality-serierna fortfarande att de, liksom, de är så påkostade. Jag vet ju hur lång tid det tar att klippa ett sånt där avsnitt. Det går liksom inte ihop längre med den pengen man får. Alltså förstår du, rent liksom utseendemässigt så kan det inte vara som en amerikansk liksom långfilm varenda avsnitt när det är den budgeten.
Nej.
Det är någonting som liksom inte går ihop längre.
Nej, och folk, alltså det här kommer ju du ihåg från du jobbar och jag med och jag hörde liksom en kompis nu. Alla jobbar ju på julafton, det spelar ingen roll vilken dag det är på året, du jobbar jämt. Mm. Du ska helst inte få någonting betalt, du ska tycka att jobbet är så pass kul så att det är värt den här tiden.
Mm.
Att investera i din egen arbetsuppgift på något sätt.
För att good cause.
För att the good cause. Och vad det nu är inte så relevant idag. För kollar man på vad unga människor vill idag, så vill de inte jobba som vi gjorde. För vi var ju så fostrade av lutherska föräldrar.
Men vi frågasatte ju inte ens. Det var ju bara så här,
vi var rädda.
Ja, men man började sommarjobba där någon gång liksom efter 8:an. Och sen så jobbar man bara resten av sitt liv tills man dör.
Och den här grejen som kom upp i Aftonbladet nu, den är ju inte ny för att praktikanterna har sagt till. Det är ju ett stort tv-uppror som har pågått rätt länge, där över 300 personer har skrivit på ett liksom, det här funkar inte längre i tv-kanalerna. Ni måste ta ansvar för det här. Och det är ju jättejobbigt, för många i branschen är ju jätterädda för sina chefer, för man är så löst hängande, precis som jag sa att jag var, eller du var liksom.
Mm. Det är klart, och det är så här, det är helt ödesdigert att bli av med sitt jobb.
Ja.
Nej, men någonting liksom, den ruttna fisken måste ju typ slängas i Östersjön, tillbaka i Östersjön. Det måste bli mer transparens, det måste ju följas någon form av regelverk. Alltså, kanaler som är ägda av staten ska inte komma undan av vad som är, så är det ju.
Och det är ju inte så att alla produktionsbolag vill ont. Jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller. Det är bara att, det är väl samma sak som man går in liksom i en dålig relation. Ja, det är så här det är. Man kanske inte ställer så mycket krav. Förstår jag menar?
Nej, och alltså, hela systemet är liksom skevt från början till slut. Så man måste se till liksom, var började skava? Ja, du har ju också läst de här artiklarna om unga människor inom tech bland annat. Hur deras liksom inställning till livet ser ut, och unga människor, den nya generationen Gen Z, de är inte alls med på de här premisserna som vi var.
Nej, det här skapar ju en liten krock bland annat hemma hos mig.
Ja, det är ju en total kulturkrock. Ja,
och som Milon sa, så här, jag pluggar ju väldigt mycket, så att jag, mamma, alla har inte helgjobb eller kvällsjobb. Jag bara, jo, det har alla ungdomar idag. Men nu har ju han det, men det är ju helt andra krav också från hela samhället, från skolan, vad man liksom, hur man ska vara på fritiden, hur man ska så här, vara tränad. Alltså det är ju en helt annan kravlista om man jämför med 20 år sedan liksom. Och så säger då Ossian till mig, men mamma, jag är inte attraherad av det livet som du och pappa har haft. Alltså ni har jobbat, pappa har jobbat sedan han var 16 liksom på heltid, och du skryter om att så här, när jag var 10 då delade jag ut jultidningar och började jobba som frisör. Jag fattar mamma, men jag liksom, jag vill ha ett bra liv, jag vill göra grejer jag tycker om som betyder någonting. Så här, jag försöker liksom påyvla honom den lutherska inställningen till att alla jobb är bra jobb, alla timmar typ på golvet är bra timmar, och du vet så här, arbeit macht frei, för att jag står där och vacklar och liksom
man gör på något annat sätt. Det är också läskigt att tänka, har de liksom förstått någonting som inte vi förstod, och vad betyder det?
Och lite som vi pratade om också, om jag kollar, har man ju haft väldigt mycket liksom olika inkomster under åren, och så tittar jag på mitt liv, så tycker jag så här, mitt liv har ungefär sett likadant ut ändå. Jag har åkt ungefär på samma resor, alltså det här är i alla fall, det här kanske bara är en uppdiktad, men jag tycker ungefär det har aldrig känts mer eller mindre lyxigt. Och det är ju för att man anpassar liksom sitt liv efter inkomst. Så att om jag nu hade börjat inte tjänat så mycket pengar tidigt som jag gjorde. Jag hade ju en hög lön liksom typ redan när jag var 16. Alltså, och jobbade extra på torget. Då hade jag ju inte tänkt som jag gör nu. Att det ska vara på en viss nivå. Och mina barn ska ha på en viss nivå. För då ska inte de få ha Axel Arigato. Men då måste jag kompensera det. För då är det jättesynd om dem. Det är liksom någonting som man är fostrad in i att det ska vara. Men tänk om det inte ska vara så då?
Ja, men tänk om.
Det har vi aldrig ens tänkt.
Nej, och liksom vadå? Att jag som 20-åring skulle kunna säga så här. Vet du, jag vill bara jobba 4 dagars vecka. Sorry.
Nej, men då hade man ju inte fått vara med.
Nej.
Eller också alla de här timmarna sen man har gjort produktioner utomlands. Och så, ja, men då fyller jag i liksom OB då. Nej.
Men så tänker jag också, så det finns ju en koalition här någonstans i det här tänket också. För det är ju väldigt avantgard och svenskt. Liksom. Mm. För hur ska det bli för de här personerna när de ska liksom söka jobb i London? Alltså det går ju inte.
Nej, men det går ju inte några andra länder i världen. Jo, kanske typ... Nej. Jag vet inte.
Världen har ju inte hängt med i de här liksom woke-generationens idé om livet. Samtidigt verkar det ju funka jättebra inom tech, och vi kommer ju ändå gå mer och mer mot det digitala. Finns det så att man måste börja tänka att människor kanske ska jobba i tvåskift, vilket också ökar möjligheten till arbetstillfällen?
Och skulle också jämna ut det på det stora hela, för man också skulle jobba liksom att, jag menar, att samhället även fortsatte konsumera på natten,
ja,
i större utsträckning som till exempel i USA. Då jämnar det ut sig. Men så tänker jag att det finns också många fallgropar. Jag läste om den här tjejen på SVT Nyheter då, som lämnade staden och köpte ett ödeshus på landsbygden.
Ja.
Då vill jag ju skrattskratta lite för mig själv. de är unga och starka och hit och dit, men att så här, efter att ha renoverat mitt ödeshus i en situationstecken på Gotland, som var liksom en Fritzels källare men som ändå var beboeligt, och hur mycket tid det tog, trots att jag gjorde det med tv och hit och dit, så kanske det ena också i slutändan tar ut andra. Att alla de här timmarna man ska lägga ner på det här ödeshuset då, ja men du vet, drömkågen, oj nu vattnet gick, oj det frös. Det blir inga pensionspengar, det blir ingen lön, det blir inget hus som är värt någonting, för ödesbygden, så ingen som kommer köpa det där för 5 mil som de gjorde på Gotland.
Nej.
Utan, ja, plus minus noll liksom. Man kanske får igen det man lagt ut, om ens det. Så att ibland känner jag så här, jag vet inte, det är en sanning med modifikation att man kan ha ett jättebra liv utan att tjäna pengar, men det kostar ju också, särskilt i förlängningen liksom.
Ja, exakt. Men å andra sidan så kanske liksom ekonomin bland den yngre generation skattas på ett helt annorlunda sätt. Alltså det här är så jävla intressanta frågor. Ann, vad tänker du på när jag säger exklusiv eskapism?
Ja, men det känns väl som så här, antingen på en alptopp eller någonstans på en öde ö, rika människor dimper ner, någon guide Michelin-kock och någon så här känd Ayurveda yogis, och sen så bara, nu ska ni klara er själva, fast det ska de ju aldrig.
Nej, men det ska de inte.
Nej.
Men ja, men jag känner några rikingar, de åker så här typ, då vill tillbaka till det här, till grunden,
ursprunget.
Ursprunget, det man inte kan köpa för pengar, förstår du? De kan köpa allt.
Mm.
Och då är det några som så här, åker iväg med en så här helikopter upp i Abisko. Blir nedsläppt in the middle of fucking nowhere med en kniv och en flaska
vatten. Michelin-kock.
Och en Guide Michelin-kock och en flaska vatten. Och så här eldplån. Liksom. Och så ska de leva så i en vecka och överleva.
Mm.
Och så har de en komradio om det skulle gå riktigt åt helvete.
Mm.
Men utöver det så... Och det verkar vara liksom en trend i överklassen. Han, Johan Ernstberger, hans reseprofil, han är ju en så här äventyrare. Han finansierar ju hela sitt verksamhet egentligen på att göra de här överklass-extremresorna. Men den trenden finns ju inte bara i verkligheten, den finns ju även i tv.
Mm.
Senaste åren har vi ju sett liksom 10 Perfect Strangers, kommer du ihåg det med Nicole Kidman och på det här konstiga rehabet som det spårar ur. Golden Triangle, Ruben Östlunds film på en yacht som går åt helvete. White Lotus, lyxhotell med bäsk eftersmak.
Jävligt bäsk.
Och nu senast The Menu på Disney Plus, som handlar om en just Guide Michelin-kock som då, ja, alla tror att de ska få komma till hans ö och äta de här otroligt exklusiva råvarorna som är väldigt basala men otroligt raffinerade. Men det slutar med att det blir ett mordkalas istället.
Mm. Väldigt spännande idé tycker jag.
Mycket spännande idé.
Jag har inte sett den, men...
Jag tänker på den här med exklusiva eskapismen. Är det för att vi har så jävla tråkigt?
Jag tror att det handlar om det. Jag tänker på så här 80- och 90-tals eran. Jag vet inte om ni känner till honom, alla som lyssnar. Men Jan Stenbeck hette ju en väldigt... rik gubbe som...
Mediemogul.
Ja, som startade...
Kinnevik-koncernen.
Och när man följde liksom 80- och 90-talsgubbarnas liv och leverne, så handlade det i mångt och mycket om att sitta i styrelser, åka iväg, kanske köra någon golfrunda och sen käka och supa ihjäl sig liksom. Det var ju det som livet... Det var ju deras eskapism, att äta och dricka.
Ja, gud ja. Jag kommer också ihåg historier som är... populär att prata när man pratar om Jan Stenbeck, att folk fick flyga liksom ner till, han bodde i Liechtenstein med en specifik tårta till honom som bara fanns på ett visst bageri här. Och det var, tårtan hade ett eget first class säte.
Jo, men jag tycker att så, genom historien har det varit otroligt mycket fokus på det man ska dricka och inmundiga. Allt från så här, kungar som skulle liksom spy på golvet, att de skulle kunna äta mer. Det har ju varit makt och det har varit... Ja, men som vilken så här bulimiflykt som helst. Att så här, okej, man kanske inte orkar med den här pressen i långa loppet, men nu käkar vi och dricker oss liksom kanske ja, men kör lite historia vid sidan om. Det har ju varit en klassisk historisk eskapism, särskilt för män.
Ja, och sen ska vi rehabba lite.
Precis.
Sen eller måste vi ut i skogen och jaga utan någonting.
Precis. Så att jag tycker överlag att det känns som att människor försöker hitta tillbaka till någon form av, vad ska jag säga, det ursprungliga. Men det ursprungliga har ju också berättats om i flera dokumentärer och böcker, att man säger jag mådde så dåligt, jag var liksom känd idrottsman och helt plötsligt så var ingenting värt någonting, jag flyttade ut i skogen. Jag
men höll är det på... det den här unga generationen håller på med då, som köper hus i ödemarken?
Jo, men
är det en exklusiv eskapism det med?
Jo, det är ju verkligen, eller den är ju exklusiv på det sättet som du säger, men de har ju inga stålar till skillnad mot de här rikingarna. De gör det ju inte på riktigt, för de är ju bara liksom en hittepåflykt. Men de ungdomarna som verkligen sticker ut i Tjotahejti, de gör det på riktigt. Men jag tror faktiskt att de flesta kommer att vara tillbaka i stan om några år.
Ja,
det är ett hårt jobb,
ja,
att leva i eskapism.
Men är det liksom så här, vad ska jag kalla det för? Kalle och Britta Sackare i generationen som tror på det liksom moderna jordbruket?
Jo, men alltså, vadå, Kalle och Britta, de har ju den bästa världen. De kan vara ute i Nynäshamn på liksom sin gård och odla och inreda och göra samarbeten. Liksom. Och sen kan de ju vara inne i stan och vara programledare, ha poddar och liksom få alla de här likesen överallt och kindpussar och beundran. Att bara sitta liksom ute i spenaten som faktiskt 70-talets eskapister gjorde, de som följde gröna vågen, men de rökte ju på och knullade med varandra liksom hitan och ditan och gjorde det till sin grej. Fast...
Och sen flyttade alla till stan och blev moderater.
Precis, och tjänade pengar på hyresrätter som blev bostadsrätter. Så man hittar väl på, man vill ju vara speciell, är inte det allt handlar
ja,
om?
Ja, fast idag kan jag uppleva att mycket av den här eskapismen, i alla fall som görs, gör man för att kunna berätta om det i sociala medier eller för någon annan.
Mm,
på en middag. Det är mer utav en storytelling
än
vad det faktiskt är en inre resa. Och jag kommer ihåg att jag var hos min terapeut för kanske 10 år sedan och hade jävligt mycket ångest och pratade om hela tiden vad folk upplevde mig som och mådde jävligt dåligt över det. Och han sa, varför bryr du dig så mycket om hur andra ser på dig utifrån och in? Jag vet inte, jag sa så här, men jag kanske hänger ihop med sociala medier. Han bara, sociala medier, vad är det? Jag försökte förklara för honom. Han bara, det är fan det sjukaste jag har hört. Varför värderar du utifrån och in? Du ska värdera det inifrån och ut. Och då visste jag inte riktigt vad han menade.
Mm.
För att så vilsen var jag. Och då tänker jag på en generation som hade vuxit upp med att hela tiden tänka utifrån och in.
Mm.
Har de ett inifrån och ut? Eller är det de söker? Vad är den exklusiva eskapismen?
Jag vet inte, jag tänker att man skulle kunna ställa sig frågan så här, vad är du egentligen rädd för? Alltså så här, vad är dina rädslor?
Men om man aldrig ens tänkt så, om man bara tänkt utifrån och in. Om du aldrig definierat vad en rädsla är, vad som är inifrån och ut. Det enda du kan säga är så här, jag har ångest, men du kan inte förstå var ångesten kommer ifrån.
Mm. Men ångest lindras ju på något sätt när man klarar någonting som man inte trodde att man skulle klara. Så det, hela den här eskapismen, de här liksom, lyxresorna kanske är en ångesthantering, en copingstrategi för all jävla ångest som är i ett modernt samhälle.
Jag hade sex i ungefär 30 sekunder. Sen avbröt han och sjönk ner bredvid. Och jag bara, okej, alltså då blir man ju lite förvirrad. Okej, ska vi fortsätta? Är det färdigt? Ingen av oss har kommit. Så då börjar vi liksom ligga igen efter 30 sekunder och sen slutar han efter 30 sekunder igen och jag bara, men vad handlar detta om? Och han bara, nej men nu har vi ju legat 2 gånger. Och jag bara, nej va? Vi har avbrutit det efter 30 sekunder. Så han bara, jaha, du är en av dem som vill ha det lilla extra. Och jag bara, ja, alltså någon av oss kan väl komma, det är väl trevligt. Och då så säger han att, nej men jag kan inte komma om jag inte kan ligga i exakt rätt vinkel. Så jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ doggy style, att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom som en liksom skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål. Alltså han börjar liksom placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i. Så jag ligger där liksom helt upp och nervänd med benen och armarna i vädret. Och då liksom säger han, ja nu fick vi till det, exakt så här ska det vara. Och det, liksom, nu sluter det åt.
Nu sluter det åt, Ann.
Ja, det är alltså Amanda Romare som är... Hon berättar om sina ofrivilliga singelår. för Alexander Pärleros.
Ja.
Mm. Och då tänkte jag så här, för jag har läst lite roliga så här krönikor i utländsk media. Bland annat då, är den liksom snygg, är hunkens tid förbi?
Ja, just det.
Ja, just det här att man ser de här amerikanska och brittiska komikerna som, de ser inte ut som Brad Pitt, ska jag säga. Och de ser inte ut som, ja, de är inte tvålfagare. De ser inte ens ut och luktar särskilt gott, utan de klär sig lite som de vill och de är sluskar helt enkelt liksom.
Ja, de har liksom bara lyckats få snygga brudar genom att vara väldigt roliga.
Precis, och jag måste ju hålla med sig 10 gånger hellre om jag någon gång kommer gå in i en mer relation en rolig kille som jag kan skratta med än en snygg kille som jag inte kan skratta med.
Gud, ja.
För i slutändan så är det så här, någon som får en att skratta och må bra är ju någon som man gillar att hänga med. Det blir både kompis och lover.
Men det där är så roligt, för att prata med en killkompis i somras som är liksom, ja, men 20 plus. Han är son till mina kompisar. Och han, då får han välja då mellan att ha en rolig tjej eller en snygg tjej. Och då väljer han ju liksom fortfarande snygg tjej. Fast det börjar vikta över mot att hellre en rolig tjej. Fast hon måste helst vara snygg men rolig.
Alltså när man tittar i slutändan på så här killar som man liksom har trivs väldigt bra med, så har det ju varit prestigelösa killar som antingen har varit lite nördiga och stått för sin nördighet, tycker jag.
Ja.
Eller humorkillarna. Och det som jag har tänkt på, som har varit den gemensamma nämnaren för de här killarna, är att de inte har tagit allt för givet. Så att initialt i sitt liv så har de fått kämpat kanske mer för att få den här drömtjejen. Som, de har också följt rådande ideal att de vill ha den snyggaste tjejen. Det vill väl alla. Precis som tjejer också vill ha den snyggaste killen. Fram till nu då kanske. Så att min kontentan av de som jag då har legat med, som har varit nörden eller komikern, så har ju de varit jävligt mycket mer intresserade av ett, mig som kvinna, två, mig som fysisk varelse. Så här, ja, vad tycker du? Tre också, så här, hur vill du att jag ska vara? Det har funnits ett intresse kring en ömsesidig knulleri, dialog, liksom gå ut på krogen. Alltså det har varit så här, vi gör väl där tillsammans nu, tjejen.
Gud, ja.
Ja, det har jag liksom inte riktigt känt av de här superframgångsrika, supersnygga killarna som blev det direkt. Det har mer varit så här, jaha, nej men vadå? Precis som hon berättar här, men nu, vadå? Nu kör vi, nu är jag klar med min balle, nu har jag tömt och glömt så här, ja, det där, vadå, ska du ha något också?
Nej, men alltså,
och det har inte heller varit rent elakt menat, tror jag, utan det har bara varit så här, de har aldrig behövt ha något intresse för att få en kvinna. Det står kukslugnet, en mass.
Ja, men det handlar inte också om, jag tänker på, ett av mina så här sämsta ligg var också så här, en fotomodell från Mikas. Ja, jättesnygg, alltså otroligt snygg. Alltså så, här, så snygg så att man liksom inte kan så här sluta titta på dem. Mm.
Det blir också jobbigt.
Men konstigaste sexet. Det skulle vara stavar och det
We
skulle...
want details.
Nej, men det skulle vara stavar och det skulle vara hänga upp i taket.
Stavar,
och det skulle
vara tricks, alltså trollstavar.
Nej, eller? Och då tänker jag så här, för jag kände mer som att jag var liksom någon form av IKEA-möbel som skruvades ihop där.
Det var en stav i skärtamentet, en i pulli-dulli.
Och du ska då B1 tillsammans med B2. Och så roterar man ett halvt varv. Då sätter man på sig C3.
Då testar vi skruven där också. Där satt den bättre. Nej, men vadå? Du tyckte att det kändes tekniskt bara?
Ja, men det var tekniskt sex. Och då funderade jag på så här, efteråt, så här, var han bara så här porrskadad? Alltså att han var tvungen att ha liksom så mycket attribut för att ens kunna få upp det. Eller var det så alltså fruktansvärt under hans liga? Vad var det för fel? Liksom?
Jaha, att han vill, så här, jag vill testa den här, så här halvrisa tjejen om jag kan gå igång på...
Ja, men ish! Eller liksom så här, behövdes det så mycket extra för att han skulle komma igång? Om han hade gått hem med en Emily Ratajkowski, hade han liksom kommit på en gång då? Eller liksom, vad var grejen? Jag var ju inte supersnygg liksom.
Du var inte i hans modellliga, nej, det vill säga.
Nej. Jag var ju en helt average Joe liksom.
Mm.
Men du dejtade ju en kille som var så här direkt porrskadad.
Så jag var ju väldigt, väldigt förtjust i honom alltså. Ja. Det måste jag säga. Och det är jag fortfarande, vill jag säga. Nej, men han har ju någonting Men jag var i alla fall förtjust i honom och vi gick på någon fantastisk dejt och ja, men vi låg lite liksom hitan och diten, men sen skulle vi börja ligga lite nyktra.
Ja.
Och sen så direkt så sa han så, har du Pornhub?
Vadå, men hade han kommit eller hade du kommit? Eller?
Nej, men nej, jag hade inte kommit, men han hade väl kommit liksom, det var väl, ja, han hade väl kommit lite grann, men han var inte nöjd.
Nej, okej.
Okay. Han var inte klar liksom, mentalt, jag tror, vare sig Nopedone eller liksom hjärnan var klar, för nu skulle det ju, det skulle ju porrpippas, det pågår ju ett tag.
Ja, ja, just det, precis, med en porrmacka, alltså 45 glada minuter.
Ja, det har jag aldrig varit intresserad av.
Nej, det är gud så tråkigt.
Ja, så otroligt tråkigt, jag är glad med min glada 10 minuter en kvart, men det var inte han. Och nu insåg jag ju så här, för att verkligen få liksom bli superhorny så dög ju inte jag.
Nej, okej.
Okay. En trebarnsmamma med hängtuttar. Utan då var det ju liksom, då var det ju Pornhub.
Jaha, så då är du liksom någon liksom, vad ska jag säga, köttig form av en så här fälthora. Och en fälthora menar jag då alltså en så här termos som man gjorde i fält. Preva heter ju havregrynsgröt och lite varmjölk, ja, som han satte på.
Ja.
Nu finns det ju såna här lösfittor åt olika saker, men då var du liksom en lyxlösfitta, eller?
Nej, men jag, vet du, jag tror verkligen att han ville. Han ville att det skulle bli... Han ville gå igång på den vanliga trebarnsmamman som han tyckte var fin och som han hade varit lite sugen på ett tag. Och liksom han
såg det liksom utifrån...
Han var lite kär i mig, lite kär i varandra, men sen så... Eftersom porren var så stor del av hans liv så insåg väl han också att det här kommer ju inte lira, för att hon är ingen knulldocka. Hon är av kött och blod och hon vill ha liksom lite kel och kram och...
Ja.
Ja, ja, men en liten... Ja,
en liten... I teorin så kan jag gilla det här, men jag vet att mitt sexuella behov är väldigt mycket större än så här.
Ja, och det som jag respekterar honom för och som gjorde att jag ändå tyckte liksom så här, ja, men jag fattar. Det var
hon
att
han... fattar.
Nej, men inte att jag fattar, men hade han inte sagt någonting och bara legat sig och liksom runkat till Pornhub hade jag väl känts lite worn out.
Ja, ja.
Med mina liksom lackskor och mina dåligt åtsittande negligé.
Men
han sa det liksom, där jag har varit och där jag har levt och säger, jag vet inte vad en äkta känsla är längre. Jag är helt porrskadad. Jag har legat med liksom porrskådor, såhär horor, såhär. Ja, säger, jag är ledsen. Då säger jag, men då är det bättre att du åker hem.
Ja.
Och så är du med brudarna på Pornhub.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men det finns ju många så små grejer med killar som har haft konstiga grejer som de har gått igång på.
Gud, ja.
Ja, en kille var tvungen att ligga och liksom pilla och lukta under min armhåla.
Men en annan kompis, och det är fan min läskigaste. Hennes kille ville bara ligga med henne när hon sov.
Nej!
Jo, varje gång hon vaknade. Alltså, jävla äckligt.
Nej, men sen när man har varit nykär när man var yngre så kunde man ju vakna med att man låg med varandra gång. Det tyckte jag var så här helt otroligt. Det var Romeo och Juliet.
Men fan vad konstigt. Jag har tänkt på det så många gånger liksom, man har varit med om så här konstiga situationer. Mm. Inte bara kopplat till sex utan så här kopplat till ungdom och växa upp och lära sig livet. Det var så här, jag dejtade en kille som, ja, men som det kan vara i början av en relation. Man dubblar lite. Han hade en annan parallellt som han inte riktigt hade sagt. Att säga, hej, jag har blivit ihop med Anita. Jag ska göra det. Han var väldigt transparent mot mig och berättade om den här situationen. Så här, hej, jag träffar henne. Jag har inte liksom gjort slut. Vi har inte liksom setts och legat, men hon tror fortfarande att vi är på liksom. Och det här, den här tjejen var ju liksom lite en cool brud, ska jag säga. Och jag, till och med jag var lite så här impad av henne, så jag var så här, wow, shit, träffar han henne liksom. Vi ska då tillsammans på en gemensam kompis bröllop. Den här tjejen är också bjuden, fast med sin andra tjejkompis. Men hon hade ju tänkt då att hon skulle åka dit med min kille. Men så blev det ju inte, utan han breakade ju med henne innan den här resan liksom. Men det här föll väl inte helt god jord. Hur som helst så kommer vi ner till det utomlands. Vi kommer ner till det stället som vi ska, den här kompisen ska gifta sig på. Och på kvällen innan bröllopet så är det över en storstad. Och då ska alla ut käka middag på kvällen som hon har bjudit in till. Alla blir inbjudna på den här middagen, utom jag.
Ja. Jag bara trycker över bröstet.
Nej, men alltså, förstår du? Och jag bara så här, du kommer ner dit och börjar så här fatta så här, det här är ju jättekonstigt, inte jag är bjuden, vad har jag gjort i det här? Det är ju inte jag som har dubblat eller vad. Du frågar honom, har du verkligen gjort slut? Så där. Bara, ja, men hon kan inte acceptera det. Jag bara, men du går väl inte på den här middagen? Bara, jo, men jag måste. För att samma kille som inte ville,
ja, just det,
hjälpa mig.
Den där härliga mannen, ja, du lever med typ 22 år. Ja.
Det var jag så här, jaha, okej. Jättemärkligt. Och sen så går han på alla fall på middag med henne och alla våra kompisar. Och jag sitter kvar på hotellrummet och liksom är väl rätt ledsen, tror jag.
Nej.
Jo, och tycker väl också så här, ringer hem till någon kompis i Sverige och bara så här, ska det vara så här?
Men älskar, jag tycker du har blivit utsatt för så mycket konstiga grejer.
Men jag bara undrar varför jag hamnat i de här situationerna. Är jag världens jag svagaste person? Det är jag ju inte.
Nej, men det som vi har pratat om innan, du och jag, liksom den här coping-strategin, att man tänker så här, ja, ja, men det här är väl normalt då? För att man inte ska liksom gå ner i svart. Det kanske handlar om det.
Ja,
alltså, du är helt värnlös. Du sitter i ett annat land. Det är skyddslöst. Det var som när jag var efter nian, var med min kille som jag fick absolut inte åka med mina tjejkompisar för mina föräldrar. Men jag fick åka med, vi kan kalla honom Kuke. Och han blir svartsjuk där nere i Torrevieja. Och han har ju körkort och glider omkring i den jävla hyrda bilen. Där sitter jag i ett radhus, sitter ute på liksom en jävla plätt av typ damm i något nybyggt Torrevieja radhusområde och bara säger, jaha, här ska bli jag. Ja, alltså så här, jaha, vad ska man göra i lilla läget? Nej, men då när han kommer då med bilen, då måste jag ju bli sams med honom.
Ja, han har varit svartsjuk på dig och du är liksom lite kidnappad.
Nej, så då drar jag han bara iväg, för då är han sur för någonting.
Ja, okay.
Nej, men
nej, men det var så jävla
konstigt. Så konstigt.
Så plötsligt kommer då han, mitt ex då, hem och liksom bara så här, jag vill inte vara i den här relationen, allt är åt helvete, gråter och skriker och hör sig. Och jag är så här, vad fan har jag gjort? Det är jag som sitter här liksom. Det är inte jag som är på middag med min gamla tjej som jag inte uppenbarligen har sagt att det är slut med och att du är här med din nya. Kom igen liksom. Och han bara, jag vet inte vad jag ska göra, jag har panik. Och jag är så här, gud, jag orkar inte.
Jag har panik, men då så. Då ska vi sätta oss ner och prata om det här.
Och så ringer hon i alla fall och säger så här, jag vill inte ha någon bråk. Jag bara, nej, men jag är ju inte den som bråkar. Alltså, jag har ingenting med det här att göra. Ni två får ju lösa den här situationen. Alltså,
du är ändå storsint.
Ja, men jag också så försöker vara lite vuxen här. Bara så här, men det är ju inte jag som bråkar, men det här är ju jättekonstigt att försätta mig i den här situationen. Ni får ju lösa det här. Och vi gör så här bara, att jag kommer inte på bröllopet. Och jag bara så här, nähä, okej. Då straffar du inte mig, då straffar du ju våran kompis. Det är ju du som ska liksom, du är nerbjuden på bröllopet för hens skull liksom.
Ja.
Ja, så men jag vet, och jag bara känner så här i efterhand att man så här, apropå Amanda Romare, att man har utsatt sig för så många konstiga situationer som man liksom bara ställt upp på. Sen i efterhand har man tänkt så här, vad i helvete gjorde jag det där för?
Ja.
Varför gick jag inte? Varför gjorde jag inte slut bara? Varför, var det varför drog inte jag hem?
Nej, också tänker jag så här, påhejad också ganska ofta av systerskapet. Att vara the bigger person.
Ja.
Jag bara känner så här, jag vill vara the smaller person resten av mitt liv. Jag vill inte vara the bigger person längre. Jo, när det gäller barnen vill jag vara det. Så här, det fattar jag, man har en relation och man lever tillsammans. Men man måste försöka vara the bigger person. Men varför ska kvinnor alltid vara så jävla mycket the bigger person? Det är som du säger, hur mycket har inte du lidit av det? Men vi har en kompis också som blev bjuden till utlandet på en dejt. Han skickar flygbiljett dit, så kommer hon dit och han är inte där. Han svarar inte telefonen. Alltså det kan ju förstöra självförtroende på vilken kvinna eller man som helst för resten av livet.
Ja.
Såna här konstiga liksom narcissistiska, så här, nu ångrade jag mig i sista sekund. Man bara, men då säger vi det.
Ja, men då säger vi det. Det blir bra.
Mm.
Jag ska berätta en rolig historia. Några kompisar till mig var ute som, ja men alla är liksom, apropå det här med att suttit och väntat på idioter så mycket. Liksom, och offrat sig så mycket för olika män i olika situationer. Hur som helst, ett par kvinnor runt liksom 35 plus som är ute för några helger sedan. De går i alla fall på någon bar och så dyker två jävligt snygga killar upp liksom. Och de bara, wow, shit, vilka liksom hetingar. Liksom. Och de här killarna är urcharmiga. Och sen så frågar i alla fall en till sist, så här, för de vill bjuda med dem hem på efterfest och sådär. Frågar i alla fall en till sist, så här, ja men vad jobbar ni med? Liksom. Och de bara, men, inom vården. Ja, men ni är läkare och så.
Och så. Och så väl, säg nu att ni är läkare också. Gynekologer funkar också,
det
men också.
Det går jättebra. Ja. Nej, men som sjuksköterskor. Jag blir så full i skratt, jag tänker bara på han alltså Gaylord Focker, kommer ihåg det, Meet the Parents,
ja, ja,
att han är
ja, ja.
Sjuksköterska och aldrig liksom bli läkare, och det här är inte socialt accepterat med hans tjejs pappa och hans gäng liksom.
Ja, men, båda de filmerna går ju ut på att han aldrig blir läkare och det funkar inte.
Nej, men
så de vill ju bara mobba ut honom.
Ja, men alltså, det, jag får så här skrattattack för när de berättar den här historien, och sen så bara de bara, det blir ingen efterfest, tack och hej.
Ja.
De vill inte ha en man som de skulle behöva försörja. Hur nobel och härlig han än var liksom, och fin, så var det liksom inte fint nog. Mm. Är det en sån? Så fuck you.
Jo, men det är det här, om vi ska ge liksom det kvinnliga könet en liten tillbakakaka, att vi står där på barrikaderna och vi säger massa grejer.
Skriker ju jämställdhet, men vi vill inte ha den.
Och liksom hur män ska vara, och det skulle vi vilja ha, och det spelar ingen roll, och det handlar inte om makt, och det handlar ju inte om att föra liksom sina gener vidare. Men dels är det så jävla mycket som är undermedvetet, och dels så är vi ju inte ärliga utanför tjejmiddagen. Och dels är det ju så att utanför tjejmiddagens, liksom, what happens in Vegas, stays in Vegas, så är vi ju inte helt ärliga. Vi kanske inte vill erkänna det eller tänker på det, men vi använder ju också lite retorik efter butik. Och är brödfittan öppen? Då kan det bli en helt annan. Men jag vet, men det är ju dubbelmoralens liksom samhälle, och det beror ju på massa olika grejer som vi inte riktigt kan styra, men nej, då trodde de att det var efterfest och ligga och åka, men det var inte det, för att de var sjuksköterskor. Och det var inte tillräckligt sexigt.
Nej.
Eller liksom plånbokssexigt.
Och det är det här plånbokssexiga. Alltså när vi hela tiden ändå vill vara jämställda, men då måste vi vara jämställda med att alla är chefer då.
Ja.
En mellanchef fann en annan god mellanchef, och sen blev alla chefer.
Chefsamhället.
Exakt.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat och hängt med i våra vackliga teorier. Vi hörs om en vecka.